Podplay.
Hej! Har du också bestämt dig för att träna, men så tar det emot, trots att du egentligen inte har några ursäkter? Du kanske till och med fått ett gymkort av dina arbetsgivare, köpt nya träningskläder och har nya väldämpade skor. Men så blir det ändå inte av. Det här är ett typiskt dödläge som vi ska komma till rätta med idag. Jag heter Anders Wallensten, är läkare, folkhälsoexpert och författare. Och i den här podden pratar jag om hälsa ur ett evolutionärt perspektiv. Alltså hur vi människor är konstruerade, formade av andra villkor än de vi lever i nu. Och jag tänker att det finns sex nycklar till hälsa. Rörelse, sömn och mat är viktigt såklart, men också mina relationer, tankar och den omgivning jag lever i påverkar. Och jag tror jag kan få med mig dagens gäst på det här perspektivet. Jonas Kolting, du är triatlet och hälsoinspiratör och kan förstås väldigt mycket om just rörelse. Välkommen till Hälsogåtan.
Tack så jättemycket.
Jonas, du har varit i världseliten i triathlon och under många år inspirerat kring hälsa och träning, och du är författare till böcker som bland annat Den nakna hälsan. Mm. Det är jättekul att ha dig här, och såklart det är perfekt att prata rörelse och träning med dig. Jonas, kan du utveckla lite, vad innebär hälsa för dig?
Men jag har ju haft ett väldigt långt liv där träning har varit centralt, och min bakgrund är ju som tävlingsidrottare, precis som du beskriver. Jag började som simmare när jag var i min barndom, var hyfsat medioker, var inte alls speciellt duktig. Faktum är att jag var den sista personen i min klass som lärde sig att simma, och då är det ju bröstsim man ska lära sig, vilket jag var otroligt dålig på, fortfarande är faktiskt. Jag var också sämst i klassen på att springa, så det var ju inga jättesjälvklara förutsättningar att bli en duktig triatlet. Men jag började med simträning och blev med tiden lite bättre, för träning hjälper ju faktiskt, man blir bättre av att träna. Och sen hade jag en växla över till triathlon i mina tonår och hade en lång professionell karriär i triathlon och senare också i swimrun då. Och då är ju prestation väldigt mycket fokus. Tidigt föddes ju också den intuitiva insikten att för att man ska kunna prestera som idrottsman på många olika plan, så är grundförutsättningen också att man är frisk och att man är skadefri. Och ju äldre jag har blivit, och när jag nu har lagt mina elitaktiva år bakom mig, men det jag fortfarande tycker väldigt mycket om att träna, så är det ju nu istället hälsan som är helt och hållet i fokus, och dessutom långsiktig hälsa. Hälsa är någonstans summan av alla de kvaliteter som gör livet bättre. Att vara dynamisk, att ha energi, uthållighet, att klara av vardagens vedermödor, att kunna lite grann så här roll with the punches, vilket innebär att väldigt mycket blir inte exakt som man har tänkt sig innan, när det gäller om man har familj omkring sig, man har barn, man har ansvar, engagemang och så vidare, så handlar det alltid om att ändå kunna göra det bästa med det man har. Hälsa är ju ingen tävling på något sätt. Alltså, en idrott, då kan man tävla. Man kan ju också bara vara med och motionera och sådär. Men att det finns liksom inget prestationskrav när det gäller hälsa. Det finns liksom ingenting man kan vinna eller jämföra med någon annan. Vad det handlar om är ju att bara maximera och göra så bra som möjligt de egna förutsättningarna, de egna efter den potential som man själv har. Men det är ju liksom ingen prestationstävling.
Och det är liksom där kunskapen kommer in, så att man kan göra det bästa av den situation man har, ja, antar jag. Och det är, ja, väl det jag hoppas vi ska kunna bidra lite med idag.
Ja, och det är som du också sa, det är att det är många olika faktorer samma. Så det handlar inte om att kunna, hälsa är inte att kunna springa fortast eller hoppa längst eller vara starkast. Det kan ju vara ett mått på hälsa, och de delarna är ju bra att träna. Men det handlar ju framförallt om den upplevda hälsan fysiskt, men också mentalt och psykiskt. Och det finns många människor som är i fantastisk form fysiskt, men som kanske inte mår speciellt bra, som inte upplever sin hälsa så god.
Nej, och det är ju en stor del av hälsogåtans budskap, det här, att det är ju hela den psykiska biten också. Och vi ska återkomma till det. Jag tänker, men om vi börjar, liksom, du har ju ändå väldigt mycket spännande erfarenheter just då. Du började då som elitatlet. Men, och det finns ju till och med studier som visar att elitatleter faktiskt lever längre, i alla fall inom vissa kategorier, kanske mer konditionsidrott och så. Vad kan folk lära sig av elitatleter?
Ja, men jättebra fråga. Jag får väl ändå säga att med lite perspektiv på min egen elitidrottskarriär och jag är väl kanske mer kritisk till elitidrotten nu än vad jag var när jag själv var aktiv. Därför att det är lite för mycket, för hårt, för repetitivt. Det finns ekonomiska incitament att driva på. Man har liksom partners, sponsorer, vänner, det är prestige och så vidare som gör att man kanske inte alltid tar de bästa besluten utifrån ett medicinskt eller hälsomässigt eller långsiktigt perspektiv. Det som jag tycker att elitidrotten kan lära oss då, som svar på din fråga, det är ju att kroppen är otroligt träningsbar och att man med rätt inställning och med rätt fokus kan åstadkomma oerhörda saker, och att det är helt vanliga människor som blir elitatleter. Vi är allihopa vanliga, alltså, men det är vanliga människor som genom hängivenhet och så vidare kan träna sig till ovanliga prestationer. Och någonting som är intressant idag, det är ju att elitidrottarens liv inte heller är färdigt eller slut eller klart när man är 24 eller 26 eller 28. Vi har många elitidrottare idag som är över 40. Jag menar, jag är ju själv snart 50. Jag skulle inte på någon nivå kalla mig för en världselitidrottare, men jag håller fortfarande en väldigt, väldigt hög nivå. Om man tittar rent historiskt, man tyckte att folk var slut när de var 28 eller 30. Till och med i sådana sporter som traditionellt har varit ungdomsidrotter, i simning, ser vi idag världsklassimmare som är 40. Det tror jag också kan bidra till att avdramatisera, möjliggöra, sänka tröskeln för vanliga människor. Just den här insikten att vi blir inte förbrukade bara för att vi fyller en viss ålder. Vi är fortfarande fysiskt kapabla. Vi ska vara fysiskt kapabla. Vi ska se på oss själva som, från den dagen vi föds till den dagen vi dör, så funkar vi på samma sätt. Att vi blir starkare och bättre av belastning. Och avsaknad på belastning är katastrof för oss. Och så kommer vi alltid att fungera, oavsett vem vi är och vilken situation vi är i. Anpassat till det, naturligtvis anpassat till vart vi är i livet.
Så hur har du gjort? Du lät som du fortfarande tränar många timmar om dagen, men du siktar ju inte på att vinna priser och så nu.
Nej.
Eller kanske i andra klasser.
Ja, men alltså,
vad är din inställning till
träning? Ja, men så här är det. Jag blev ju pappa ganska sent nu. Jag är ju snart 50 nu och så har jag två små barn. Och min drivkraft idag är ju... Ja, men jag kunde inte bry mig mindre av resultat. Så jag har tävlat på jättehög nivå och vet vad som krävs och vet hur ont det gör och sådär. Mitt mål nu är ju att jag ska kunna köra swimrun med mina pojkar när jag är 65 kanske. Eller att jag ska kunna vara en förebild för dem. Jag skrev häromdagen på Instagram, jag vill ju inte bli en sån här trött läktarpappa som står vid sidlinjen och tittar på mina barn. Jag vill ju vara med, jag vill ju vara delaktig. Jag vill ju att jag så länge som möjligt ska kunna vara starkare än mina barn. Att de ska se upp till mig. Jag ska kunna simma med dem och simma ifrån dem. Utmana dem och pusha dem. Ändå berömma dem, men att jag finns där som en förebild som är med genom deras utveckling. En vacker dag så kommer de att simma fortare och springa fortare och vara starkare. Och det är ju underbart, för så ska det vara. Men jag vill vara med i den processen. Och att vi ska kunna dela de upplevelserna. Och det är min drivkraft nu, att kunna bli då 60 och 65. Och att de känner att de har haft en uppväxt med en pappa som är fysiskt kapabel och är med. Liksom det. Men för att vara lite mer konkret då, så jag kör aldrig mycket kortare pass och lite mer varierat. Så jag har blandat in fler idrotter i min, eller motionsformer i min träning nu. Jag älskar ju exempelvis SUP, är ju min nya favoritidrott eller motionsform. Det är ju sån här stand-up paddle.
Ja, visst är det kul.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Det är väldigt likt skidåkning faktiskt, i sin hur man står på brädan. Bara att man jobbar ju med, så att säga, båda händerna per sida. Man håller ju liksom i padden, men det är ett väldigt, så att säga, rakt drag. Man använder kroppen ungefär som vid stakåkning, tycker jag. Och så otroligt skonsamt, fantastiskt härligt, vara ute på vattnet. Jag är ute varje dag på sommaren nästan och paddlar en timme, och man kan köra jätteintensivt. Många tror att SUP är sådär lite turistträning, men det är det inte. Man kan ju köra jättehårt. Och så älskar jag att köra skidåkning på vintrarna, och sen så jag simmar fortfarande, och jag cyklar, fast jag cyklar mer mountainbike, och jag springer, fast det är väl det jag har haft störst problem med nu när jag blir lite äldre. Jag har haft lite problem med höft och sådär, alltid haft lite problem med min rygg, men jag springer väldigt mycket barfota på gräs, och då blir löpningen som allra bäst. Ja, men jag försöker vara väldigt öppen. Jag tränar ju hellre tre stycken separata aktiviteter på en dag, 40 minuter vardera. Och gärna sprida ut dem på dagen för att få det här ofta aktivitet. För jag menar, hur man än ser på det, tränar jag 3 timmar på en dag så sitter jag ju på rumpan 13 timmar. Så att man får ändå, du vet, det är ändå intressant att folk kan tycka, han tränar varje dag, han är träningsgalen, det går inte att relatera till honom. Men så man sitter ändå på rumpan väldigt mycket mer än vad man är fysiskt aktiv. Hade jag sagt att jag tränar 13 timmar om dagen och satt på rumpan 3 timmar, ja, men då hade det varit anmärkningsvärt.
Men kör du alltid hårt? Det låter som att det ändå är ganska hög intensitet.
Nej, men det gör jag inte. Jag kör väldigt sällan den här träningen som man får kalla för plågsam. Om du tänker dig traditionell intervallträning, man känner liksom att det gör ont. Mm. Så. Det hårdaste passet jag kör varje vecka, det är att jag kör stavgångsintervaller i backe. Att bara gå upp för en brant backe och släpa sin kropp, det är tufft alltså. Mm. Så jag kör det i Borås. Vi har en backe som är 100-510 höjdmeter och tar 5 minuter att gå upp. Det är en fantastisk tröskelintervall och så joggar man ner. Och det känns inte så intensivt för att man går ju, men det blir väldigt hårt. Men det är inte det här, jag har absolut inget krav att jag ska köra hårt. Jag är väldigt, väldigt ödmjuk. Jag är nöjd att jag kommer ut, jag är nöjd att det går bra. Har jag bestämt att jag ska springa 40 minuter och det blir 20, så får man liksom vara nöjd med det. Så,
hur mycket tar du in naturen, tänker jag?
Jättemycket. Ja. Asmycket. Alltså, det är ju den primära drivkraften. Tystnad. Nu lyssnar jag visserligen en hel del på podd och sånt där, och jag tycker inte det stör. Ibland lyssnar jag på musik, men jag tar ändå in väldigt mycket intryck av naturen. Och jag tycker om också att ha väldigt lite kläder på mig då. Alltså, jag har ju shorts på mig året runt när jag tränar. Till och med på Nattvasan hade jag shorts på mig. Men det är för att jag fryser faktiskt inte om benen ever. Men jag tycker om det, väder och vind. Jag tycker om att frysa lite grann när jag startar. För nästan alltid blir man varm. Och jag tycker det finns någonting härligt. Och ja, det får inte vara dumt. Och jag skulle aldrig stå och vara kall efter jag har tränat. Men jag tycker gärna om att ta av mig kläder så fort det är liksom rimligt, springa med bara överkropp. Alltså det finns en frihet i det som är väldigt härlig på något sätt. Mm. Och springa barfota, och det är som kontrast till det här vanliga livet som vi alla har väldigt mycket av idag. Att sitta ner inomhus, den dataskärm, den mobil, då blir den här naturupplevelsen så mycket viktigare. Jag tror att där har vi en väldigt stor nyckel till hälsa för många människor. Att bara få komma ut, och för all del utan mobil och utan hörsnäckor och sen bara komma ut i naturen och uppleva tystnaden. Det tror jag är otroligt välgörande.
Jag brukar ju prata om sådana här hälsococktails. Ja. Och kontra att träna inomhus då, så får man ju hälsoeffekten av att vara i naturen också. Om man är det och har liksom betat av två saker på en gång.
Jag skulle säga så här, den ultimata motionsformen för människor som, om man tänker sig att man pratar nu för folk som absolut inte har idrottsbakgrund eller träningsbakgrund eller ens liksom, kanske inte ens är i speciellt bra form, men man kanske säger att bara ta en promenad i skogen är helt det är världens bästa träning. Bara promenera ut på en natursteg och uppleva asymmetrin som finns naturligt i skogen. Man behöver inte gå fort, man behöver inte gå hårt, man behöver inte ta i, man behöver inte ta tiden, man behöver inte göra någonting annat än att bara promenera och uppleva naturen. Det är ju en oslagbar träning för rygg och höft och balans och hela den posturala hälsan.
Jag tänker just, om man tänker för träning för livet, så är just balansen jätteviktig och kanske inte prata så mycket om, men det är också en färskvara.
Ja, jag menar, har man lite grann koll på vad folk faktiskt drabbas av och dör av, så är ju fallolyckor inte helt ovanligt, speciellt när man är äldre. Och det tror jag, vi pratade kort om gymmet i början där, och jag tror att många tränar gym på fel sätt. Vi är duktiga på att liksom trycka ifrån oss. Vi tränar mycket styrketräning, så man ska göra ett knäböj, men den bromsande fasen, den excentriska, är mycket, mycket, mycket viktigare för långsiktig hälsa. Exempelvis att kunna gå långsamt ner från en höjd, därför att det är så folk annars ramlar. Man kan inte hålla emot och så trillar man och så slår man sig. Och det finns ju mycket naturligt i naturen att man rör sig med lite obalans. Det behöver inte vara så himla våldsamt, kuperat och svårt.
Men om vi tittar tillbaka till den här inledningsscenen jag tog om en person som ska till gymmet, vad var dina reflektioner?
Ja, men det är att det blir mycket väsen för ingenting, känner jag. Det är så, folk har ju mycket transporttid, det är mycket ställtid, man ska byta om, man ska komma in. Och jag kan förstå när man känner så här, men det är inte riktigt värt det. För det här 40 minuter träning blev ett 2 timmars projekt. Istället för att bara göra det lite tacksammare. Alltså, jag tror för att man ska lyckas med träningen i vardagen så är tillgängligheten A och O. Det bästa är att du kan göra det direkt från dörren hemma. Man kan till och med göra det hemma, och det ser vi ju idag hur många människor som är lite mer ambitiösa med sin träning, men som ändå inte hinner. Man har kanske en cykel på en trainer hemma, vilket man inte behöver vara elitcyklist alls för att ha. Det är ett väldigt praktiskt verktyg. En motionscykel, eller man har löpande, eller så har man enkel styrketräningsutrustning som inte behöver vara stora, omständiga, tunga maskiner. Det kan vara enkla gummiband, expanderband. Jag kör jättemycket med expanderband, och det, man blir väldigt trött om man kör hårt med det. Det kan vara enkla sådana elastiska band. Eller bara så kan man köra med kroppen, man kan ha en kettlebell, man kan ha en mjuk matta. Och får man lite instruktion eller intresserar sig för det, så hittar man ganska många övningar man kan göra på ett enkelt sätt. Och med den inställningen, ett par bra löparskor, ett par bra vandringsskor, bara gå rakt ut hemifrån. Kombinationen av enkla styrkeövningar med kroppen i sin hemmiljö. Jag tror att man måste bygga in vardagen mycket mer i, bygga in motionen mycket mer i vardagen om det ska fungera och bli långsiktigt. Annars blir det blir lite för svårt. Jag tror att många är lite svårmotiverade när det helt plötsligt blir någonting som ska uppta en stor del av vissa dagar för att få träna lite grann.
Jag tänkte faktiskt på det just precis som du var inne på nu, att motion är ju en sak. Mm. Men om man tittar på jägare, samlare eller folk i traditionella kulturer, ja. Man motionerar inte överhuvudtaget och har i alla fall inte våra välfärdssjukdomar i samma utsträckning. Och det går ju uppenbarligen då att få tillräckligt med träning från vardagen, men kanske inte i vårt samhälle som vi bor nu. Men hur tänker du, hur mycket kan man väva in det i vardagen ändå? Och
det finns ju väldigt många bra appar och många bra klockor, många bra mätmetoder och så här, att någonstans kan man skaffa sig en norm där man säger att man kan lite grann på ett positivt sätt tävla med sig själv och säga att ja, men jag ska ha 10 000 steg varje dag. Eller en del klockor mäter ju trappor man går i, där man säger att jag ska ha minst 15 trappor eller 20 trappor eller liknande. Så här. Och då blir man, tror jag, mer benägen att få in de här korta pauserna där man går till det, man gör det, klockan loggar allting man gör. Och att, då blir det liksom någon form av kontinuitet man kan bygga upp genom det, att man blir också medveten om att ah, men jag samlar ett par hundra steg här, ett par hundra steg här, ett par hundra steg här, och allt det där räknas ju. Och det gör också att vi får mindre av de här långa, långa perioderna av totalt stillasittande som ofta leder till att vi vill äta någonting sött. Och så här. Man går ner så mycket i varv och man, det där känner jag alla av oss till. Man blir väldigt håglös och energifattig. Och
absolut.
Man blir liksom motsatsen till genomluftad. Så att, ja, det finns ju någonting fascinerande i hur vår värld idag inrättad. Och det där med teknologi och så där vidare, det gäller att använda det till sin fördel i de sammanhangen. Så att jag tror att uppsätta då positiva träningsmål med siffror på ett väldigt enkelt sätt. Alltså. Det handlar ju inte om att återigen att inte jämföra sig, men att man ändå blir medveten om så här att det är stor skillnad på att gå 4000 steg om dagen i snitt. Det blir nästan inte mindre än 4000 steg om du nu tänker att du ska ändå ta dig från köket till sängkammaren. Så att man ändå säger, ja, kan jag gå 10 000 steg? Det gör skillnad om jag gör det varje dag.
Ja, på det långa loppet gör det ju enorm skillnad.
Ja,
så att det är ju, och det är väl lite det också, att man ser på hälsa som att få in de här vanorna som över tid kommer göra stor skillnad, mycket större skillnad än när man gör en 3 veckors all-in-ansträngning.
Ja, alltså nivån som krävs för att ta sig från den farliga nivån upp till en normal nivå, alltså en någon form av sån här, ja, en godkänd nivå, där är ju inte ansatsen speciellt hög. Jag tror att många tänker idag att man behöver sikta mot en triathlon, en Ironman, 100 kilo bänkpress. Alltså det behöver vara så här, annars är det inte värt någonting. Men det är klart det är. Alltså det är klart det är värt någonting. Promenera lite mer, ta lite fler trappor. Ät lite mindre godis, ät några färre bullar. Men alltså det är ju väldigt små investeringar som tar från farligt till godkänt. Och sen kan man ju alltid sikta lite högre så att det blir en bra nivå, men det är fortfarande på liksom en väldigt, väldigt enkel nivå. Vi pratar inte ens om någon motionsträning, elitträning och sådär.
Och lopp och sånt där, ja. Vad tänker du kring det, den prestationen och stress som det kan bli med, alltså, hälsohets, är det, ja. är det ett verkligt bekymmer?
Nej, men jag får ändå säga att jag inte riktigt tycker det. Jag kan tycka att ett problem som vi har, det är utseendehets, och det är unga människor, alltså det finns en norm och det är en smalhetsnorm eller en, och det har med sociala medier att göra, men det har liksom inte med verkligheten att göra. Men när det gäller lopp och så, jag har ju varit med under hela den här processen där triathlon var en marginalidrott, swimrun fanns ju inte ens, jag har varit med från starten i det var bara till för människor som var liksom elit eller levde i den här, det var extremt och det var ovanligt. Jag menar, första gången jag körde Kalmar, det som har blivit Ironman idag, alltså den förlagan till den tävlingen hette Järnmannen, och jag var med första gången de arrangerade den distansen då, 94, det är nästan 30 år sedan nu, och då var vi ju 60 personer. Och åker man nu till Kalmar till sommaren här och tittar på Ironman eller så, eller med själv, så är det ju snarare 3064 personer. Så att det är så uppenbart att det här är så allmänmänskligt, alla kan träna sig till en Ironman, och jag tycker det är väldigt inspirerande och positivt. Och sanningen är att på de här tävlingarna, alla de här eventen, jag arrangerar ju själv tävlingar i Borås för tusentals personer, det är väldigt prestigelöst. Alltså, ingen sitter på höga hästar, alla pratar med alla, och jag har ju haft människor, jag är allt som har vägt 140 kilo som kommer i mål 2 timmar efteråt, och det är ju bara, alla är bara så här, wow, fantastiskt, vilken hjälte du är, så jäkla, alltså, det finns liksom ingen skam eller sådär, det finns ingen känsla av att man är mindre värd, utan det är en extremt välkomnande nivå. Däremot om man står utifrån och tittar in på det så kanske det är lätt att döma, men inom den kulturen tycker jag absolut inte det finns någon hets, utan snarare är det väldigt så här, ja, jag var 40 plus och mådde inte så bra och så kände jag så här, och alltid varit rädd för vatten, och så bara jag fick chansen att lära mig att kråla och så gjorde jag det, och nu kör jag swimrun. Det är väldigt få som kör triathlon, det är väldigt få som kör swimrun, det är väldigt få som kör långlopp och sådär. Men jag tycker att det är bra att det har vuxit så mycket, för det normaliserar, och väldigt många idag känner någon som har gjort det. Ja, min arbetskompis körde triathlon, ja, min svåger körde swimrun, ja, han som jobbar där borta, han körde Vätternrundan. Det blir så här, ja, uppenbarligen kan vem som helst göra det här. Och det enda som krävs är att man tränar lite för det, och det verkar som att de mår ganska bra av det, för han gick ner 15 kilo och han slutade röka, så att man får ju se på det utifrån rätt perspektiv.
Jag vet att för när du släppte Den nakna hälsan, ja, då var du inne på det här med stenålderspromenader, ja, och så. Det låter lite extremt, men det kanske inte riktigt behöver vara det. Jag är lite själv en fan av att...
Ja, älskar det. Jag gör det, ja.
Göra aktiviteter i skogen som handlar om klättra, att få in de här rörelsemönster som vi alla människor har i oss. Det behöver inte vara jobbigt, och det behöver inte vara, men att man ändå testar de här sakerna. Berätta, har du fortfarande kvar det här?
Ja, men det har jag, definitivt, absolut. Och det är ju så här, ja, men man kan se skogen som ett gym eller som en lekplats. Alltså om man tänker sig grundläggande mänskliga rörelsemönster, så är det allt ifrån lyfta någonting från marken, att kunna kasta någonting, att kunna dra någonting, att kunna krypa under, kunna hoppa över, att kunna gå, men att också kunna springa fort. Kanske, ja, slå någonting om man tänker sig slägga, lyxa, att kunna klättra uppför, ja, hoppa långt, gå balans, pressa, trycka, dra. Alltså det finns jättemånga olika rörelsemönster, och allt det där finns ju i naturen, och det finns ju stenar och stockar och saker liksom att använda som naturliga hinder, och det blir ett jäkligt härligt träningspass. Antingen kan man ju bara köra en ganska, om man tänker sig då en lite, i lite vildare terräng, promenad, ta sig fram. Man kan gärna vara två, man kan köra lite följa John. Någon kan vara så här, nu leder jag, och då är det så här, kryp, och då får man ju ibland bara konstruera, ja, men nu kryper vi lite här, nu går vi här, över, under, klättra, trycka, dra, lyfter vi det här 5 gånger, nu tar vi den här stenen och stöter ifrån oss 5 gånger, hoppar vi jämfota över. Alltså det blir otroligt bra fysträning. Människan är ju i stort enda, egentligen i stort enda djuret som har liksom glömt hur man förhåller sig till sin naturliga miljö. Så där att naturligtvis biologiskt har vi ju det i oss att kunna häva, åla, trycka, krypa, lyfta, pressa, så här. Men väldigt mycket använder vi inte de egenskaperna eller tränar de kapaciteterna, så försvinner de. Så jag tycker det oerhört härlig träning. Jag gör det så ofta jag kan. Jag är ute i naturen och rör mig. Jag går gärna då med ganska såna här tunna skor. Det fanns ju såna här Vibram-skor som var väldigt populära. Och fördelen med det är ju att, och det, jag menar inte att man ska, behöver inte springa med dem, men bara att gå med dem, det är ju att foten får ju den här sensoriska inputen. Det man har väldigt mycket i sina fötter. Det är därför man genast känner av om någonting är vasst. Så här, och då, man anpassar sin teknik. Men man får väldigt mycket fotstyrka ifrån det. Och fotstyrkan går ju upp i knän och höfter och rygg. Man blir stark hela vägen. Så att det är en väldigt rolig träningsform. Det är liksom väldigt extremt prestigelöst. Den är nästan inte ens mätbar. Alltså det är svårt att hitta någonting på Garmin-klockan som korrelerar med det här.
Ja, den är ju svår att mäta när man är ute i skogen. Men samtidigt efteråt känner man sig trött. Eller jag i alla fall ofta väldigt generellt trött på ett intressant sätt som jag inte upplever om man kör mer de här statiska eller de här mer fokuserade rörelserna.
Och det som är grejen är att du kan få in väldigt många rörelseformer.
För mig är ju hälsa liksom en helhet där rörelse är en del. Och vi har ju pratat mycket om rörelse idag. Men om man tänker det här med relationer, omgivningen, sömnen och det här. Om du ser på det perspektivet, vad tycker du, hur väver du in det här, eller vad vill du trycka på som du kanske tänker har varit extra viktigt i din karriär?
Ja, men jag får ju säga att jag funderar mycket på de här frågorna just nu, Anders, därför att jag är nybliven pappa, 2 barn, familjen har vuxit, mycket ansvar, och då blir det ju så här, helt plötsligt måste man prioritera väldigt mycket mer. Som elitidrottare var mitt liv ganska enkelt, så jag hade väldigt mycket tid och så, men nu är det ju väldigt mycket så här att hitta, alltså vad är egentligen viktigt? Och då landar man också i det att behöver kompromissa lite grann här och där. Men jag tror att ett centralt ord i allt det här är ju liksom meningsfullhet. Att det man gör är meningsfullt och tillfredsställande. Jag tror att det finns en sån här föreställning om att väldigt mycket ska vara roligt eller kul och att det ska vara betyget eller anledning till att göra någonting. Men har man små barn så vet man att det är långt ifrån roligt eller kul många gånger. Det är faktiskt ganska hårt. Men man gör det, och man gör det så bra man kan, därför att det är oerhört meningsfullt och det är också tillfredsställande. Och jag ser på samma sätt med träningen och med allting det här. Och det förutsätter ju någonstans en helhet i det. Jag hade önskat att jag hade kunnat kolla på mer serier kanske, för jag tycker det är intressant. Jag hade önskat att jag kunde kolla fler dokumentärer, läsa fler böcker. Men det får, alltså, jag behöver sova på nätterna. Jag önskar att jag hade kunnat vara mer produktiv och jobba bättre och fullfölja idéer. Men det kommer alltid finnas mer och mer och mer. Men jag menar, vad är viktigt på sikt? Nej, men det är ju att jag gör saker med mina barn regelbundet. Att jag finns där för dem och att jag tar hand om mig själv. Vilket ju inte då får betraktas som själv. Alltså det är viktigt, tror jag. Många går runt med dåligt samvete hela tiden. Och det, är man förälder så gör man alltid det. Därför att det finns alltid någonting. Och då är det lätt att använda det som en ursäkt att inte träna. Men det finns ingen gräns uppåt för hur mycket man kan göra för sina barn. Eller vara med dem eller lära dem. Men man kan inte vara där 24 timmar om dygnet och hålla dem i handen. Det är inte bra för någon. Det är inte, framförallt inte bra för barnen. Så när jag går och tränar så vet jag det att ja, jag tar tid ifrån mina barn just nu. Men de kanske ändå gör något annat. Men för att jag ska vara den personen jag behöver vara för dem så måste jag investera i det. Jag kan inte vara uppe på natten och jobba. För jag behöver ju ta hand om mig själv. Jag kan inte slarva med maten i längden. Mm. Lite grann, absolut. Men på det stora hela måste jag ju ha en strategi för det här. För att jag ska liksom kunna växa med och vara en tillgång för familjen. Det låter ju väldigt klyschigt så att vara sitt bästa jag. Men det ligger ju mycket i det. Mm. Och det vet ju alla skillnaden. Alla som har så här, okej, jag sköt mig bra. Nu slarvar jag. Jag sköt mig bra, slarvar. Jag känner skillnad direkt. Alltså för mig är det otroligt tydligt. Äter för mycket godis eller slarvar med maten. Slarvar lite med träningen. Låter stressen komma lite närmare, dricker mer alkohol, sover lite sämre. Det är ju rakt ner i källaren.
Men kanske att det du uttrycker är att om man har ett mål som ger mening så kan man stå ut med lite obehag på vägen dit. Så att
ja, men alltså, det är tufft att ställa klockan 7 för att komma ut och springa innan och göra det. Ja, men det är en tröskel där på 10 minuter. Drick en kopp kaffe, kom ut. Ja, pang. Mm. Och så att jag säger en bra praktisk strategi, konkret strategi i verkligheten, det är att försöka vinna liksom lite, det som jag kallar att vinna första setet på dagen. Och det är så här, planera för träning direkt, låt inte liksom livet äta upp en tidigt. Alltså, gör det du behöver göra för att komma igång tidigt. Om det är så att, ja men jag behöver min sömn, ja, men gå och lägg dig en halvtimme tidigare då. Och någonstans kompensera det lite grann ändå där, att bara kommit upp och gjort så här, behöver inte vara ett monsterpass, behöver inte vara att springa 15 kilometer, utan var så här, jag kom upp, fick 20 minuter motion. Jag kom ut på 5 kilometer promenad. Jag sprang en mil, vad det nu är för nivå man håller. Men då har man vunnit. Mm. Och det är otroligt mycket värt resten av dagen. För då vet man att då hanterar man de här oförutsedda. Jaha, nu ringde de från förskolan. Jag var tvungen att hämta. Nu var det där. Fick jag steppa in där. Fick jag inte gjort det. Jag har ändå vunnit. Jag har ändå liksom gjort det jag behövde göra för att vara lite grann den jag vet att jag vill vara liksom. Så att det är också en sån här strategi att aldrig tillåta sig att ja, det blev en dag med en stor nolla. Jag gjorde ingenting nyttigt för min hälsa. Jag tänker ta 2 glas vin nu för att det är så jävla trist allting liksom. Man behöver ha den kicken. Nej, jag vann där, pang, och så att det blir så här att man hamnar i en negativ cykel med offerkofta lite grann sådär. Det kan vi alla känna igen att vi hamnar i. Vi tycker lite synd om oss själva. Jag lyckades inte med det. Jag nådde inte upp till den bilden av vem jag vill vara. Men då får man liksom så här, okej, resetta och så börja om. Vad är viktigast?
Jag tycker det är fantastiska ord att avsluta på egentligen. Så att, stort tack för att du kom hit, Jonas. Jättekul att prata med dig.
Och jättetack för inbjudan.
Ha det så gott och fortsätt träna.
Jag ska göra. Tack.
Tack.
Det här var 3:e avsnittet av Hälsogåtan. Hela säsongen hittar du på gratisappen Podplay. Annars nytt avsnitt varje tisdag där poddar finns. Nästa gång ska det handla om stress och vad det kan göra med vår hjärna och vår kropp. Hedvig Söderblom är hjärnforskare. Men hon delar också en erfarenhet med väldigt många. För ett par år sedan gick hon in i väggen och fick utmattningssyndrom. Och det ska vi prata mer om nästa gång. Jag heter Anders Wallensten. Producent är Lisa Tallroth. Och förklippning står Mats Liljenberg. Tack för att du har lyssnat.
Hälsogåtan är en podd från Bonnier Fakta. Podplay.